den 4 februari 2019. Vet du vad det är för dag idag? Eller nu sa jag just, men vet du vad som är speciellt med den här dagen? Lite?
Alltså nu känner jag så här att du är säkert inne på något superseriöst. Ja. Men jag tror att jag såg i mitt flöde att det var morotens dag eller någonting sånt.
Det är morotens dag.
Eller hur?
Min kollega var på möte hos Coop och fick med sig en hel påse hem. Okay. Nej, det är det också. Nej, men det är overshoot day i Sverige för klimaten.
Åh, ja just det.
Som betyder att idag, 4 april, har vi levt upp vår, vad säger man, jordens resurser.
Ja,
som vi,
vår kvot.
Som vi får egentligen använda på ett år. Mm. Är slut för Sverige. Och det säger i alla fall Greta Thunberg.
Ja, alltså, gud, min nya. Ja men jag vet, alltså det är april.
1 april.
Ja, för jag kommer ju ihåg att.
Nej, jag menar 4.
Ja, men jag kommer ju ihåg att det datumet låg någon gång i augusti år sedan.
Det som det gör nu, säger hon. Mm. Jag tror ju på allt hon säger, Greta. Det är ju min nya, vad ska jag säga, verkligen förebild. 1 augusti är den globala dagen. Så du
men
kanske
Sverige
tänker på det.
Fjärde.
Men för Sverige är det idag, 4 april.
Oj.
Och då har hon lagt upp en väldigt bra illustration som visar hela jordklotet och hela året.
Mm.
Och de som ligger sist som faktiskt har sin overshoot i december är Vietnam.
Mm.
Intressant va?
Mm.
Så de gör ungefär av med det de får på ett år.
Mm. Ja men man känner ju inte sig så jättestolt över den här siffran.
Nej, det är ju förfärligt.
Ja, verkligen.
Men nu har jag bestämt för att jag kan inte ta in alla de här förfärliga grejerna mer. Jag konstaterar att det är så, jag gör vad jag kan.
Mm.
Vi söker ju inte hopp, vi söker ju action, kommer du ihåg?
Ja, just det, precis.
Så, men det är i alla fall en tankeväckande, ett tankeväckande datum.
Mm.
Och jag som sagt, jag är ju helt förälskad i Greta. Jag tycker hon är helt fantastisk, Greta Thunberg då. Och jag tycker hon är så trovärdig, Greta. Mm. Alltså hon lever verkligen så som hon,
lär.
Mm. Walks the talk, säger man ju.
Mm.
Lite slarvigt.
Mm.
Och det för mig in på det som jag tycker att vi ska prata om idag. Nämligen det som i stort är i samhället, eller i Sverige idag. Som jag tycker liksom sammanfattar det som händer just nu. Och det är det här med trovärdighet. Vi har sett så otroligt mycket bevis på hur slarvigt våra stora institutioner behandlar sitt, ja men sina, vad ska man säga, inte väl. Jag tänker på Dramaten, jag tänker på Swedbank, jag tänker på Svenska Akademin, det finns ju massor.
Ja.
Och inte bara Swedbank utan bankerna kan man
ja,
säga.
Ja.
Det är förtroendet som de ändå har hos folk, hos sina kunder, hos sina besökare. Mm.
Ja, absolut. Man har ju lämnat ett enormt förtroende till dem. Att på något sätt både bevara och utveckla på många sätt också ett kulturarv.
Ja, Dramaten är ju verkligen ett exempel.
Ja.
Och vi pratade om det. Alltså, på Dramaten måste man ju tänka nu så här. Vad var det som hände?
Ja.
Vad var det som gjorde? Vi pratade ju om droppen som urholkade skiten senast.
Ja, ja.
Alltså vad var det som gjorde att det rann över just idag?
Mm.
Eller då, det var ju inte idag då. Men nu måste de ju verkligen ta tag i saken på Dramaten. Men jag tänker att det som har hänt med förtroendet över tid för våra liksom stora svenska institutioner i alla fall. Det är ju att, jag bara tänker att det har hänt så mycket sen Josefin Nilsson och Örjan Ram. Alltså rättegången var, det var ju på sent 90-tal.
20 år sedan.
Direkt. Ja, precis. Och sen så liksom blåste det över. Och sen så nu plötsligt så är det till slut. Och det är väl att vi har alltså människor, alltså man har lite, jag kopplar ihop, man har fått nog generellt.
Ja, för att den här, jag måste säga, Josefin-dokumentären gick ju en fredagkväll.
Mm.
Och det är ju nu 2 veckor sedan.
Mm.
Och på kvällen, så här vid 10-11, så började det komma upp i mitt flöde olika kändisar som skriver om den här, om Josefin. Och jag bara såhär, what? Jag hade inte ens hört talas om den här dokumentären. Och liksom, jag säger bara, det tar ju bara en nanosekund.
Ja.
Tills det här är en nyhet överallt utom i media.
Ja. Ja, det är
som faktiskt
intressant.
I flera dagar la locket på.
Ja.
Men alltså helt otroligt. Jag håller verkligen med om att det var verkligen the tipping point där. Och på något sätt så kanske det var så många som klev fram som man inte hade förväntat sig. Och jag tror att man nästan väntade. De hade suttit och väntat på ett tillfälle att verkligen få ta ställning.
Det är ju, ja, det är ju säkert så. Och det är ju säkert så att i branschen så... Ja, vi är ju bara en liten åskådare.
Ja.
Men i branschen så har man kanske verkligen pratat om det. Och nu när skådespelare och skådespelerskor framförallt går ut och helt öppet säger att jag har inget förtroende för ledningen. Jag har behövt liksom... Jag fick vakt, sällskap till och från scenen och så. Det måste jag ha spårat fullständigt. Men jag tänker bara så här, svensk har det här med överheten, som vi brukar säga i typiskt svenska, att man har liksom, man har tappat, jag tycker vi har pratat om det förut, politiker och alltså, vi har tappat förtroendet väldigt mycket för våra annars stabila, om jag får säga, institutioner.
Jag tror så här, personerna som har jobbat på de här arbetsplatserna, det gäller ju alla de här som du raddar upp helt enkelt, där har ju personerna som jobbat där på något sätt tolkat in någonting annat i sitt uppdrag. Att de är på något sätt... jag vet inte, står det över lagen på något sätt?
Slarvigt.
Slarvigt förvaltat någonting otroligt bra.
Och storbankerna är ju... det verkar ju som det är väl inte så många egentligen som kan komma undan det här med penningtvätt och allt möjligt. Vad man har sysslat med. Och det är svårt för mig att prata för mycket om Swedbank eftersom jag delvis är kopplad till Swedbank. Men... man tappar ju, jag tycker bara hela sättet de har hanterat det. Och sen också så här, då avgår hon och så får hon, skriver man i alla fall, runt 20 miljoner för att avgå. Var ligger, bara, det finns liksom ingen, till slut ingen trovärdighet i,
nej,
i någonting på något sätt. Och så blir man inte ens besviken. Man bara, ännu en idiotisk grej liksom.
Ja, nej men det där är jättesvårt. Jag tror ju att banken har en förtroendekris en lång tid tillbaka faktiskt. Det är...
de stora bankerna vill jag säga.
Ja,
jag upplever
precis
att nischbankerna har...
Det är de som är de stora vinnarna idag. Men om jag bara återgår till de stora så... Det är ju så att det enda förtroendet storbankerna har... Det är att kunderna känner att jag kan lägga in mina pengar i den här banken... Och jag vet att jag kommer få dem tillbaka. Där ligger den trovärdigheten. I övrigt så känner sig kunderna rätt ofta ganska lurade. Men jag tänker att du nämner just Swedbank då som ett exempel på att där man kanske inte hanterar det så bra. Men jag måste säga att det finns ju fler samhällsaktörer. Och ett av dem är ju faktiskt Sveriges Television.
Just det.
Och det är klart, det har ju gått lite rykten där också att det ska ha skett en del saker i korridorerna. Och jag har ju en gammal kollega och vän som heter Sabina. Som är HR och kommunikationsdirektör där. Och hon gjorde någonting som jag måste säga, jag tror fler behöver göra det nu. Hon gick ut i en debattartikel i tidningen Journalisten tror jag. Och skrev att hon har hört ryktas att Sveriges Television också har haft problem. Det är ingenting som hon känner till och hon liksom lyfter ju dem och försöker jobba för en jämställdhet och... Ja, du vet, gör ju allting rätt. Men det är klart att man kan ju aldrig liksom vara säker på att det inte finns.
Nej.
Så hon i den här debattartikeln går ut tydligt och klart och säger att jag vill veta vad som händer här.
Ja.
Kom till mig. Har det hänt någonting?
Till sina anställda
egentligen. Precis. Ja. Och tar verkligen och lyfter, eller bjuder in helt enkelt. Ja. Och jag tänker så här att...
Det känns lite ovanligt. Det känns förtroendeingivande.
Det känns förtroendeingivande. Och jag måste säga så här, för det är ju egentligen det jag undrar över just nu. Har vi bara sett toppen på ett isberg? Eller var det skiten som kom fram nu?
Ja, du menar generellt på alla?
Ja, generellt. Ja, för det är ju väldigt generellt också. Det är ju...
Jag tror nog inte att all skit har kommit fram. Det tror jag inte.
Nej.
Jag tror att man i stort bara gör det man måste. Och sen tänker man att man ska jobba undan.
Ja. Men nu får man ju på något sätt... Jag tänker som individ också att... nu är det ju också så här som du nämner. Alltså vdn då för Swedbank fick stå klä skott för mycket av det här som faktiskt har skett för flera år sedan. Det är klart, hon har ju inte sett till att ha städat upp kanske.
Nej.
Sen, vi vet ju inte riktigt hur det har gått till där. Men vad jag tänker på är som individer. Att, ja, alltså många får ju representera allt det galna. Det blir jo så hård lynchning.
Jo, såklart. Det, jag tänker att hon... Man, hon hade... Eller man, jag säger hon. Jag fattar att hon inte är ensam och bemöter det här. Men hon hade kunnat behålla förtroendet i alla fall för henne och hennes position om hon hade hanterat det helt annorlunda.
Mm.
Det blir ju lätt att det är en person som, eller någonting, en specifik sak som blir som ett rött skynke, som är det som blir syndabocken. Ja. Och i det här fallet blev det ju hon. För att hon bara, så här, hon bara nekade hela tiden och även när hon hade fått avgå så var det ju så här, jag tycker inte att jag har gjort något fel. Alltså folk måste ju bara undra. Ja. Men man hade, om hon hade hanterat det på ett annat sätt så tror jag, alltså då hade hon behållit någon sorts trovärdighet som hade gjort att man kan städa upp och gå vidare.
Du vet att jag tänker på en grej, att det liksom är precis som när du är som en privatperson. Alltså om du har gjort fel och är ödmjuk och erkänner det.
Mm.
Eller om du bara säger att jag inte har gjort något fel och bara förnekar det och bara låtsas som det regnar.
Mm.
Alltså du bestämmer ju dig där och då hur du vill uppfattas.
Det är ju väldigt roligt att du säger det, för att jag tänkte att vi skulle just gå över på det.
Ja, vad kul.
Det finns ju en massa exempel på hur vi i samhället och hur det i det stort klant, hur vi, med förtroende. Mm. Och som sagt, just nu är det ganska skamfilat på många ställen.
Ja.
Men om man tänker sig att man tar ner det till sig, till sin person, vad betyder det då?
Mm.
Jag googlade lite på trovärdighet. Jag bara tänkte så här, vad kommer upp?
Ja.
Liksom? Och det finns ju väldigt många synonymer. Det är ju pålitlig och att man talar sanning är ju mycket. Mm. Det kommer väldigt mycket upp tillsammans med källkritik. Och orden cred, alltså cred, både cred och cred dyker upp också.
Mm.
En person med mycket cred är tydligen då en förtroendeingivande person. Och en som liksom walks the talk, man lever som man lär.
Ah.
Motsatsen är att man är osann, opolitlig och tvivelaktig då. Och det här tycker jag är, jag tänkte på det också, vad betyder trovärdighet för mig som, liksom, som en liten vanlig människa?
Mm.
Och nu tog ju du ett exempel i för sig.
Mm.
Tänker du att det finns andra?
Ja, nej men alltså jag måste säga att trovärdighet är ju, om jag nu bara börjar med företag, eller nej men jag tror så här att på mångt och mycket så handlar ju förtroendet om, nu är det så här ibland, men jag tror verkligen det är också en magkänsla, det är en känsla för att man ja men det är ju så viktigt det här att man känner vad personen eller företaget står för.
Mm.
Och då tänkte jag faktiskt just på Dramaten som ett exempel när jag bara funderar och reflekterar över det här med trovärdigheten kring dem. Och jag undrar om jag egentligen hade så högt förtroende för dem innan.
Nej.
För att det är faktiskt...
Det är sant.
Ja, jag hade nog inte det. För att alla de här, just det här med Örjan, att han fortfarande då var anställd efter, trots allt liksom.
Mm.
Men det var ju inte bara han, det finns ju flera exempel.
Jättemånga skitstövlar. Ja.
Så att jag hade ju inte egentligen ett högt förtroende för honom. Men det är såklart att de har ju ändå haft sin... Ja, man säger sin plattform.
Och de har ju ändå haft en glans liksom, ja, som känns som den glorian hänger ju väldigt snett.
Men annars om jag tänker på ett mer privat plan så har jag ändå kommit fram till att för mig är just det här som du nämnde sanning.
Mm.
För mig är det väldigt, väldigt viktigt. Och jag lyssnade faktiskt på ett avsnitt av Framgångspodden tillsammans med Jan Eliasson menar jag, förlåt.
Mm.
Och han var där och gästade Framgångspodden och då berättade han om att han alltid jobbat efter tre, jag vet inte om han kallade det värderingar eller livsregler, som man börjar på S. Och ett utav dem var sanning.
Sanning?
Ja. Nej men sanning var ju liksom ett av dem.
Ja.
Och han sa det att han lärde sig väldigt tidigt av sin mamma att håll dig till sanningen så behöver du aldrig komma ihåg vad du sa.
Nej.
Och jag tror att det är... Det är där jag tappar förtroendet för någon.
Mm, som inte talar sanning.
Ja, precis.
För jag tänker, det är klart att det är ju där man landar. Jag tänkte först så här, vadå? Det är väl inte liksom förtroende som person. Det är väl klart att, eller vad är det? Det behöver man väl inte tänka på liksom. Men så började jag fundera på vilka situationer. Det är klart att det är så man vill vara sann. Man vill inte prata skit. Och man vill liksom, ja men kunna...
Ja.
Alltid vara sann och ärlig. Men jag tycker att det blir så väldigt tydligt nu när jag har barn och tonårsbarn, men kanske barn generellt, hur ofta det egentligen handlar om att det jag gör bygger deras förtroende.
Mm.
Och det handlar ju, alltså, bara så här klassiskt, ja, vi pratar om hur viktig skolan är nummer ett.
Mm.
Och skolan går före idrotten och skolan går egentligen före allt. Och sen så ändå så bara, men vi tar ändå ledigt mitt i terminen och åker iväg.
Mm.
Och det är ju egentligen ganska liksom, det är ju inte så förtroendegivande egentligen. Då,
nej.
Då lever jag liksom inte alls som jag lär. Och att man ljuger när det passar, det är ju liksom småljuga lite så här, ja men vi säger att jag är sjuk så behöver inte du gå på kalas. Eller du vet, man, så här små saker liksom. Ja. Jag tänker också att man, och det har vi pratat om i något avsnitt, hur mycket man, vi vuxna kommenterar saker och ting. Andra, det kan vara ju för sig positivt också, men att man fäller väldigt mycket kommentarer, mycket så här värderingar kring alla de här grejerna är ju, och sen så säger vi så här, du får inte prata strunt, du måste vara snäll, du måste vara en bra kompis, alla är lika mycket värda, man får vara annorlunda, liksom man rabblar massa saker och sen så säger vi ofta något annat.
Ja.
Det är ju inte särskilt förtroendegivande egentligen.
Nej, fast det känns på en ganska oskyldig nivå. Jag tycker ändå att det är inte så att jag tappar trovärdigheten runt dig som person för att du gör det. Utan jag tänker nog snarare att om man ska räkna trovärdighet. För jag menar, det du rabblar upp tror jag att okej, visst det händer ju alla de där bitarna. Men i grund och botten, eller vad ska man säga, i grunden så har du ju starka, återigen värderingar som gör att du kanske ändå är trovärdig som person.
Jo.
För jag menar att det är ju, om man nu ska, för det är en annan grej också i det här. Jag menar okej, trovärdighet är ju ett så stort ord. Jag måste säga att nu
det ligger väldigt mycket i det.
Ja, det ligger väldigt mycket i det. Det är ett ganska stort ord och då tänker jag att just det du nämner nu skulle jag säga lite mer utav det här enkla exemplen.
Ja, och jag menar ingen är perfekt, det handlar ju inte om det. Nej. Men ändå.
Men jag tänker snarare trovärdighet är ju att när det verkligen gäller, det är ju när du märker att den här personen agerar inte alls i linje med mina, eller den personen har inte samma värderingar som jag. Nej. Jag menar exempelvis det här nu med, ja men jag vet också när jag var liten, eller inte liten, när jag var ung, så vet jag ju att det var en kille som misshandlade en kompis till mig.
Ja.
Och det är ju liksom så emot mina värderingar, så jag hade ju ingen trovärdighet eller förtroende för honom. Alltså förtroendet. Och jag menar det är snarare det jag tänker att när man ser att det krockar helt, alltså den här personens värderingar.
Jo, det är ju
då,
ganska
uppenbart. Det är uppenbart. Då det händer någonting.
Men det är svårt. Vi hade ett avsnitt som handlade om civilkurage.
Ja.
Som vi lika väl hade kunnat spela in idag.
Mm.
Det var verkligen aktuellt. Att våga säga någonting.
Mm.
Det tycker jag också. För jag hade tagit upp ett exempel som någonting som man som person visar för trovärdighet. Och det är att visa empati. Det tycker jag också är en sån grej. Och att då liksom våga säga till. Så jag vet inte om du sa till honom eller henne att jag vet att du pucklar på din tjej.
Jo men det gjorde vi. Men en annan grej som jag tänker på, om jag får bara hoppa till en annan sak. Och det är det här med vad jag tror är skillnaden idag jämfört med då. Eller förr om man nu säger så. För jag menar en annan sak som vi ser just nu, det är inte bara Josefin-dokumentären, det är också Leaving Neverland med Michael Jackson, det är R. Kelly. Det är flera olika saker som kommer fram nu. Och då tänker jag att varför kommer allting just nu?
Ja, varför gör det det? Har du något bra svar?
Nej, jag har inte det. Och jag tänker bara att, och det är därför, nej men jag tror att det är det här vi pratar om, det här, the tipping point. Tidigare så fanns det någonting inbyggt i att man höll kändisar lite om ryggen, man kanske, alltså kvällsjournalisterna har väl aldrig hållit någon kändis om ryggen. Men du vet så här, men det har funnits ändå någon. Och jag tycker R. Kelly-dokumentären och Michael Jackson visar ju också det att de försörjde ju så otroligt mycket människor runt omkring dem.
Precis, det är ju mycket så, pengar.
Ja, de liksom försåg ju liksom en hel by nästan med jobb och försörjning. Uh-huh. Och det var inte många som var beredda att släppa det.
Men vad är liksom skillnaden då? Varför kommer det nu? Och varför gick det under radarn 2005? Vad är det som har hänt?
Nej, men alltså det som har hänt nu och varför det blir sån enorm reaktion på allting som sker de sista 2 åren får man väl ändå säga.
Mm.
Och det har eskalerat. Det tror jag inte är någon händelse. Det är ingenting som bara wow sker över en natt, någonting spontant. Utan det är ju en lång kamp.
Ja, det är klart. Det är det väl. Som allt annat.
Mm. Men det är också bara så här kort att om man då tänker så här, får man en andra chans? Kan du komma på ett enda företag eller en person som du vet har fått en andra chans efter att på något sätt ha gått ner sig totalt i trovärdighet?
Ja, man har precis, man har gjort bort sig. Och det, då tänker vi inte på att man har varit kriminell, nej. Alltså jag försökte fundera på det. Men jag kan faktiskt inte komma på någon, det är helt knäppt.
Mm.
En privatperson slash kändis då.
Ja.
Inte en företagsperson eller ett företag. Jag kan inte.
Nej. Och det finns ju, ja, men, nej, jag kan verkligen inte heller det. Utan jag tänker bara på alla dessa människor som på något sätt har försvunnit. Mm. Men jag tänker det finns ett par amerikanska exempel som jag tycker är konstiga. Och det ena är ju Dr. Phil som uppenbarligen har gjort en massa galna saker. Men som fortfarande får köra sin show.
Mm.
Men sen så tänker jag på den här, men herregud, jag tappar Allen.
Och Woody Allen.
Woody Allen som också gifte sig med sin
adoptivdotter.
Nej, men också så här, det är ju så perverst på något sätt.
Mm.
Och tog ju väldigt lång tid innan man egentligen diskuterade det sjuka i det.
Ja.
Ja, det är bara så här, nej men visst är det tokigt. Man kan inte komma på så många som har fått en andra chans.
Nej, och vi ska inte lösa det problemet nu. Men frågan är om det är det riktigt? Är det rimligt?
Nej.
Att vi är så tuffa. För visst måste man kunna göra bort sig i en viss utsträckning. Och då menar inte jag Jan Ramberg göra bort sig. För han gjorde ju inte bort sig. Men alltså,
nej, han, och det måste man ju verkligen skilja på. Och vet du vad, apropå det. Det här med att någonting som är olagligt och när man bara gör bort sig. Eller liksom,
mm.
Jag har en grej som jag skulle bara vilja. Det är en intressant vinkel på det här efter allt som har hänt.
Ja.
Och då, du vet ju vem hon är, Tove Livendal tror jag hon heter. Chefredaktör, nej, jo, Svenskans chefredaktör. Mm. Hon skrev ju en debattartikel, en ledare är det väl. I samband med att den tidigare landsbygdsministern och Centern.
Ja, Erlandsson.
Precis, Eskil Erlandsson. Han fick ju alltså lämna riksdagen efter att ha blivit anklagad för att ha tafsat på 4 stycken medarbetare. Och då skriver hon en ledare som jag tycker var väldigt intressant. Och hon fick enormt mycket respons på den. Och i korthet så berättar hon i den här ledaren att hon har varit på fest vid några tillfällen. Där hon har lagt han hade ju liksom lagt handen på knät. Det var väl ungefär på den nivån som man bland annat pratade om. Att hon hade minsann flörtat med män, lagt handen på knät och så vidare. Och att hon insåg att hade hon varit en man så hade hon aldrig kunnat gjort likadant. För det här kunde jag komma tillbaka både dagen efter och flera år senare. Och nej, men jag tycker hon gör en otroligt intressant ledare. Hon vänder på steken. Och det hon säger är att ska vi kvinnor se oss som jämställda med männen? Alltså som en självklarhet. Hon är ju inte emot det.
Nej,
alltså. Det är
precis,
inte det det handlar om. Så måste vi också måste ta ett ansvar att säga nej.
Du menar säga nej, ta bort din hand från mitt
knä?
Ja,
alltså sitter du på en jobbmiddag, för i de allra flesta fallen så är man ju inte rädd för sin kollega, för då är det ju någon olaglig, alltså då är det ju, då börjar vi ju prata om något kriminellt, om man är rädd. Men att då måste vi ta det ansvaret och säga stopp, här går gränsen. Och jag tycker det var väldigt intressant. Och hon säger just också att vi kvinnor får inte göra oss mindre än vad vi är och bara hänvisa till att vi är kvinnor. Utan vi måste våga stå för att vi vill ha det här jämlika samhället. Och då blev det ju en massa respons.
Som inte bara var positiv, eller?
Nej, men det är klart, det är ju väldigt blandade känslor, men väldigt positivt. Alltså jag måste säga så här, övervägande positivt. Sen är det såklart vissa som tycker då att, ja men vadå säga nej? Man ska, du vet, ska man behöva det?
Mm.
Och då säger hon just det, som vi pratade om, att det är inte det det handlar om, att går man över gränsen? Börjar det vara olagligt eller börjar det faktiskt vara sexuella trakasserier? Det är ju någonting annat.
Ja.
Men vem har inte varit i ett sammanhang där det liksom har uppstått någon flört?
Nej.
Och vem tar ansvar för att visa att här går i gränsen?
Mm.
Och det som ändå kom fram, som jag tycker är en otroligt intressant del i den här debatten nu, med allt i bagaget,
mm.
det är att det står faktiskt en hel del besvikna kvinnor och är besvikna helt enkelt på dessa lättkränkta kvinnor. Och det är nästan någonting som ingen vågar säga.
Nej, ja, just det, och det är det hon säger, ja, egentligen, precis. När jag försöker tänka...
Mm.
Ja, det är sant. Och det är det här, det var väl det som hände under MeToo, mm. bland annat. Att väldigt många män insåg hur de har betett... Alltså, jag ska inte säga ens hur de har betett sig. Hur deras sätt att vara kan verka stötande eller ibland liksom väldigt obehagligt,
ja.
För kvinnor. Och det som du säger nu, då börjar jag mitt huvud genast att snurra. Jag är en ganska fysisk person som ofta är lite, som man liksom tar på folk och så. Säkert kan det missuppfattas, men jag har aldrig tänkt att jag skulle ha kunnat gå för långt. För att i mitt vildaste fantasi skulle jag aldrig göra det, tänker jag.
Nej. Nej.
Det blir ju en ganska annorlunda tanke om jag tänker att jag har samma ansvar.
Ja, nu är det ju så att så som vårt samhälle är uppbyggt och den strukturen och relationen man har med män och kvinnor, så är det ju sällan man som kvinna får den stämpeln att man har liksom varit jobbigt stötande på någon.
Jag måste ändå säga att när jag tänker efter, jag har ganska mycket killkompisar. Jag tycker att de, förr i tiden i alla fall, slängde ganska mycket sådana kommentarer.
Ja.
Och jag bara så här, skitsnack liksom.
Ja.
För att det fanns inte, tänkte
Nej.
Man.
Men i alla fall, det var en väldigt bra... Men just det här med att...
Intressant, Vicky.
Det som jag ville ändå lyfta igen då, det var det här, så besvikna kvinnor på dessa lättkränkta kvinnor.
Mm.
Alltså vad man menar är ju helt enkelt att många känner att det har gått för långt. Att man går för snabbt i att anklaga och man läser in för mycket situationerna. Och allt kan inte handla om... Du vet, man ser en film, den här filmen A Star Is Born exempelvis, med Lady Gaga, och tycker att han förtrycker henne.
Just det. Jo, och det är väl lätt att det slår över då först, tänker jag. Pendeln har liksom slagit över. Mm. Så sen hittar man, det finns de som kapar liksom hela diskussionen genom att... Jag i och för sig, jag tycker den där i Livendal var intressant, för att ja, man får lite, man börjar tänka.
Mm, precis.
Jag skulle bara säga att jag kommer på en person som har fått en andra chans medan vi pratar.
Mm.
Anders Borg.
Ja.
Kan man väl ändå säga.
Ja, kanske. Har han det till 100%? Ja,
ja, 80-90 i alla fall.
Ja. Ja, men du, om vi lämnar lite grann det här med trovärdigheten och går över till något mycket, mycket lättsammare då.
Mm.
Du pratar ju om Anders Borg här. Tror du Anders Borg tar några selfies?
Definitivt.
Ja, det tror jag också. Ja. Eller det gör han ju. Klart. Har du varit in på
det, i alla fall hans fru.
Ja, precis. Nej, men alltså idag kom ju en rapport om att millennials kommer att ta cirka 25 000 selfies under en livstid.
Inte mer, tänker jag. 25 000 selfies.
Ja.
Jag trodde nästan du skulle säga per år eller något.
Ja, ja, det, och det är grejen är att...
Sjukt med selfies.
Ja, och funderade faktiskt lite grann på hur många selfies skickar man på en dag. Och jag tänkte faktiskt så här att... jag tror inte ens att föräldrar förstår hur många selfies som det skickas på en dag. Så jag tänkte så här. Vi ringer och ser om Olivia svarar i telefon.
Oj.
Och så förhör vi en.
Ja, det var, tror hon svarar ärligt.
Ja. Vi får se om hon svarar.
Ring så spelar vi.
Ja, det är inte säkert hon svarar.
Hej.
Nej, men hej. Det är mamma. Hej.
Jag sitter, och
Gry. Ja, vi sitter här och spelar in podden.
Ja, vad kul.
Du, får jag ställa några frågor till dig?
Ja.
Du, hur skulle du säga att du umgås mest med dina kompisar idag?
Genom Snapchat.
Hur många kompisar har du som du delar dagar med på Snapchat?
Kanske 70.
Åh, herregud.
Mm. Och hur många selfies skickar du per dag, tror du, till dina 70 dagar kompisar?
70 då,
kanske runt 150-200.
Per dag?
Ja.
150-200 selfies skickar du per dag?
Ja.
Ja, vi har läst precis en rapport om att du kommer skicka 25 000 selfies under din livstid.
Jaha. Så nu kan du börja räkna.
Nu kan vi börja räkna. Vi ville bara kolla om det stämde, om det var realistiskt.
Mm.
Tack för hjälpen. Ja.
Hej då.
Ja, varsågod. Ska
hej.
Men herregud, jag är ju i alla fall en av de föräldrarna som inte har en aning. Det måste jag hem och förhöra dem.
Nej, men 150.
150 till 200 per dag.
Det är över 1000 i veckan.
Det är, ja, du hör ju. Ja. 25 000 är ju ingenting.
Nej, alltså det är 50 000 om året.
Ja, så att jag menar 25 000, ja, måste ha läst fel.
Alltså de kan inte vara i Sverige. Miljoner. Det här är ju faktiskt, det är inte en svensk, det är ju en global. Ja. Så om man nu
slår i snitt. Mm, ja, fatta, ja. Alltså, det kanske är rimligt.
Nej, men alltså Olivia skickar alltså 1000 snap i veckan, om vi nu tar 150. Och det innebär alltså, om vi nu runda slängar, 50 000 på ett år.
Mm.
Så jag bara säger, för jag blev alldeles så här när jag såg det här. Det var så kul att hon svarade nu, ja. Det är så roligt.
För men du, där kommer ju hon ju frilägga. Där kommer ju Ebba ut.
Ja, precis.
Hon kommer ju inte kunna fortsätta med
nej,
det.
Nej, men hon har ju gått över 25, eller vad sa jag, 24, eller vad var det?
Hur många selfies skickar du per dag?
Ja, men hon är den enda jag skickar selfies till.
Vet du, jag kanske. Tror inte jag skickar selfies en gång i halvåret.
Ja, till min alltså, syra kanske. Det. Också. Inte varje dag, men absolut, 24 000 kommer jag aldrig, men jag är ingen millennial. Jag bara tog det som en sån här, ja, vi fick lära oss någonting nytt.
Ja, det var lite skrämmande på ett sätt, men ändå lite bra. Jag måste jobba på det där nu, jobba på snittet.
Ja, men du måste börja med selfies.
Ja, jag måste det.
Öva på det till nästa gång, så ses vi om, eller så spelar vi ett nytt avsnitt om 2 veckor ungefär.
Yes. Tack för idag.
Hej då.
Hej då.